Idag så vill jag tala om någonting som för mig personligen är någonting utav det viktigaste att våran kyrka kännetecknas av. Som jag verkligen vill ska vara synonymt med vilka vi är. Och som jag tror också vi ska se ligger otroligt centralt i vem Gud är, i hans natur och vad han vill göra. Och vi ska bara läsa ett kort bibelvers i slutet utav Nya Testamentets längsta insamlingstal i Andra Korinthierbrevet kapitel 9 och vers 15. Så vill jag bara liksom ta ett avstamp där. Och i all sin enkelhet så älskar jag den här versen. Det står så här: Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Gud har gett oss en obeskrivligt rik gåva. Han har gett oss generöst. Och det var så kul att få lyssna på Halima här som bara liksom kunde koppla med de här orden som vi har försökt att använda nu här för att liksom tydligare ha en väg in i lärjungaskap, en väg in i tjänande, en väg in i liksom ett aktivt medlemskap i den här kyrkan med 5 stycken enkla statements. Det första är följ Jesus. Vi sa bli en kristen, vi har utvärderat det här lite grann och vi sa, men vi säger istället följ Jesus, det sammanfattar ännu bättre. Och följer vi Jesus så kommer de andra 5 stegen som ett brev på posten. Följ Jesus och som Halima pratade om, gå med i uppdraget. Härnäst sen, välj gemenskap. Och här ser vi våra connect-grupper, våra smågrupper, lärjungaskapet i den lilla gemenskapen. Ta med en vän. Det här är inte till för en exklusiv skara medlemmar, utan det här är för bra för att inte bjuda med fler till. Och till sist också, ge generöst. Och det är det som jag vill tala om idag, att ge generöst. Och generositet är precis det som jag har så nära mitt hjärta och som jag hoppas också människor ska möta när de kommer till våran kyrka. Man kan faktiskt vara så frimodig att säga att allt som Gud gör i den här världen utgår från konceptet om givande. Och även om inte jag har snackat ihop med Vilma här så la hon också en väldigt bra grund i insamlingstalet när hon just talade om detta. Ty så älskade Gud världen att han gav. Det är så centralt i vad Gud gör att han ger. Givande och generositet är själva essensen utav Bibelns Gud. Det är inte en Gud som först och främst är ute efter att ta. Att ta våran underkastelse, att ta våra liksom, vad vet jag, våra offer. Utan han är först och främst ute efter att ge. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vi ser också det ultimata givandet där Jesus som den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är liksom centralt i vem Gud är. Och jag skulle vilja säga så här att till och med är det så att Guds rike här på jorden etableras genom givande, genom generositet. Och nu kanske du tycker att jag tar det här väl långt. Och jag ska börja med att säga givande och generositet är naturligtvis inte begränsat till pengar. Även om pengar är en del av det som jag vill återkomma till. Givande är större, generositet är större. Men låt oss läsa Matteus kapitel 6 och vers 33. Och det här är säkert en vers som en del av er har i vigselringen eller en del av er har liksom satt på väggen där hemma eller en del av er har memorerat som en minnesvers. Därför att det är en sån, precis en sån typ av vers som vi ju älskar och som är tydlig och utmanande på samma gång. Det står så här i Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Är någon som har det i ringen rent av? Matteus 6:33. Tycker det vore intressant om någon hade det. Nej, inte jag heller. Men i alla fall, ni som inte har gift er än, har ni ett bra tips. I alla fall. Ja, men det här är ett favoritbibelord för många. Och ett ord som jag tror många av oss känner, yes, det här har jag talat ut över mitt liv. Eller det här är något jag vill leva efter. Men Vad vi kanske inte alltid har tänkt på lika mycket är vilken kontext Jesus säger de här orden. Och det är naturligtvis en del av det vi kallar för bergspredikan i Matteus 5, 6 och 7. Som jag predikar om också här när vi pratar om att gå en extra mil. Det är ju i samma kapitel här, va? I alla fall, ja, det är bergspredikan. Men det här just det här med att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Det säger Jesus i ett parti där han talar väldigt specifikt om just givande. Låt oss backa tillbaka bara några versar till vers 19 i samma kapitel. Och så står det så här då i Matteus 6, 19 och 20. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryts in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Hoppa fram till vers 24. Där står det att ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon är ju ett uttryck för där pengar har blivit en avgud. Alltså det pengar blir någonting som tar Guds plats i det att det kommer liksom före Gud i våra liv. Så när Jesus i slut sammanfattar allt detta och sen pratar om att vi ska inte oroa oss för morgondagen och vi ska lita på att Gud tar hand om oss, han förser oss med de behov vi har, kläder på kroppen och daglig, liksom vår dagliga bröd och så vidare. Så slutar han med att säga nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Så att jag skulle vilja påstå att detta tanken om Guds rike har inte minst med givande att göra. Och jag tror också att vi kanske då på samma gång som vi har misslyckats att koppla ihop Matteus 6:33 med givande så har vi också misslyckats att koppla ihop givande kanske med Guds rike. För vad handlar givande ytterst sett om? Jo, men det handlar ju om att vi ska kunna vara med och etablera Guds rike här på jorden. Det var det Jesus gjorde när Gud sände sin egen son. Så sände han dem hit till jorden för att etablera Guds rike så att vi kunde få predika himmelriket är nu här. Omvänd er, låt er alla döpas och liksom följ med, jag ska göra det till människofiskare och så vidare. Guds givande etablerar Guds rike här på jorden. Och likadant är det så att Guds folks givande och generositet kommer att skapa bättre eller sämre förutsättningar för Guds rike här på jorden. Och det här är också så att det här liksom, det hänger ihop det här. Och jag vill återvända till flera av de här välkända verserna om just givande i Bibeln. Som vi kanske ofta har läst, tagit ut någon vers ur men glömt bort lite grann sammanhanget. Därför att om vi verkligen förstår Guds rike, om vi får en vision av Guds rike, om vi verkligen får ett hjärta för att Guds rike behöver etableras här på jorden. Så kommer givandet som en naturlig liksom, produkt bara. Det kommer av sig självt givandet. För att om vi ser, om vi har en vision, om vi tror, om vi liksom ser det framför oss. Så är det helt naturligt att ge. Och om vi inte förstår Guds rike och hans syften så kommer vi också ha svårt att förstå hans anspråk på min ekonomi eller på någon annan del av mitt liv också. Så att det här är, jag tror det är så viktigt att se att Guds rike har faktiskt med generositet att göra. Och generositet ger vi för att vi vill se Guds rike bryta fram och bli tydligt här på jorden. Och Jesus gör ett kraftfullt statement i samma kapitel som jag medvetet hoppade över när vi läste alldeles nyss. Det var precis bredvid den versen. Som indikerar att hur vi ser på vår ekonomi, hur vi hanterar, använder vår ekonomi är det starkaste beviset för hur det är ställt med hjärtats överlåtelse till Gud. Nu tycker jag, nu är du provocerande Simon här, men det är Jesus som säger det. Läs med mig vers 21 som vi var alldeles precis bredvid nyss här. I sammanhanget med att vi inte ska samla skatter på jorden utan himlen så står det i vers 21, Matteus 6, 21. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vilken oerhört utmanande vers. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och jag tänker att ibland tänker jag det här med givande också. Att hjärtat ibland kan följa efter vår skatt. Så om vi har svårt att få ett hjärta för Guds församling. Så om vi investerar i det. Så tror jag också att det kan hjälpa vårt hjärta att följa med. Att vi liksom får ett större känsla för det. Och du vet då, jag känner ju. Även om det är lite tråkigt att betala alla de här liksom, räntor, amorteringar och elräkningar och allt vad det är. Så får jag allt det där. Det får mig att känna ett större ägandeskap till mitt hus. En större kärlek till mitt hem, mitt och Karolins hem. Så jag tror faktiskt att ibland så kan givandet hjälpa hjärtat att följa med. Men Jesus säger det. Att det här är det ultimata testet i om vi fullt ut litar på Gud. Och om vi då först söker Guds rike i vår ekonomi och tror på att han kommer ge oss det andra också. Och det här är också en viktig poäng att när vi ger så får vi. Men vi ger inte för att få. Det är inte därför vi ger. Men Guds ekonomi är sådan att när vi ger så får vi. När vi är generösa så kommer generositet i vår väg. När vi sår så får vi skörda. Och det vi sår får vi skörda. Sår gör vi nu allihopa. Frågan är vad det är. Om vi sår in liksom negativitet in i vårt äktenskap. Negativa ord om våran man eller våran hustru. Och liksom klaga på dem. Jag känner jag predikar till mig själv just nu. Men vet du vad som kommer komma tillbaka? Vet du vad som kommer skördas? Ja, mycket mer frustration, irritation, kort stubin, dåligt tålamod. Liksom det blir gnälligt och gnatigt. Men om vi sår in liksom utav generösa ord, om vi anstränger oss och biter oss i läppen och som Jerry Vaughan predikade om för veckor sedan, går undan, går på toaletten väldigt ofta så vi kan liksom ställa oss där på toan och liksom stampa av oss frustrationen och liksom påminna oss kanske om något bibelord eller be en stund i tungor eller vad det är för någonting. Och återfå fokuset så att vi kan få gå ut och så in liv i vår familj, liv in i vårt äktenskap, liv in i våra relationer. Och detsamma gäller med kyrkan, detsamma gäller med din arbetsplats. Det vi sår, det får vi också skörda. Och Jesus är vårt exempel. Vi är kallade att vandra i hans fotsteg. Och därför så tror jag att vi som Jesu lärjungar, vi söker efter tillfällen att vara generösa. Att få ge både tid och resurser. Man kan tala om tre stycken T. Time, talent and treasure. På svenska tid, talang och tillgångar. Jag fick till det. Tre stycken T på svenska. Tid, talang och tillgångar kan vi få vara generösa med. Och vi kan leta efter tillfällen att vara generösa. Och det är underbart att vara generös för att bara se den glädje som man får ta emot. Och få lyssna till så många människor som likt Halima har fått den här upplevelsen av att komma till kyrkan och mött någonting generöst. Mött någonting varmt. Du vet att här i kyrkan, det här är liksom en företagshemlighet nu som jag ska dela med mig av till er. Men sen ett antal år tillbaka så brukar vi göra en otrolig sak när vi får gästtalare eller olika gäster i kyrkan. Du får inte säga det till någon annan kyrka nu eller så, utan det här liksom betel only, for your eyes only, det är så här top secret. Men vad vi gör, hör och häpna, vi brukar komma, vad heter personen som ska komma hit? Skriver vi ner det på ett dokument på datorn och så trycker vi på skriv ut på skrivaren och så går vi och sätter vi det här namnet på en parkeringsskylt där ute där det står pastor. Då får pastorerna stå åt sidan och så står det istället till exempel Jerry Vaughan eller det står där Petrus och Linnea Haddad som var här i fredags och så står deras namn där på parkeringsskylten. En otrolig, alltså ni förstår vilken uppoffring för oss. Det har gått in mycket tid, pengar och liksom papper, många träd som har skövlats för våra gästers skull ska jag säga. Men det är värt det i alla fall. Men du ska bara veta hur många som kommenterar den där parkeringslappen. Alltså 99 av 100, har vi haft så många gäster under min tid? Ja, men det har vi säkert haft. Så många kommenterare. Johan och Annika kompanjen som var här förra veckan. De ställer sig, vi måste ta bild med det här. Kom, vi ställer oss här. De har rest runt i över 50 år. De sa, vi har aldrig varit med om detta förut. Och redan innan de har gått in i kyrkan så känner de sig upprymda. Vilken generositet. Fantastiskt. Någon har lagt 48 sekunder på att skriva ner deras namn i ett Word-dokument och trycka. Inte Word Pages. Vi jobbar med Mac här i kyrkan. Inga Microsoft-produkter göra sig besväret. Utan här jobbar vi Mac. Men på en Mac-dator har vi skrivit ner deras namn och tryckt på skrivare på Sharp. Vi får göra lite sån smygreklam här för Emil också. Sharp-skrivaren här. Och så har vi liksom satt upp det här med ett par. Det är lite olika tejp vi använder. Ibland är det gaffa. Ibland tar vi sån här klassiskt. Ibland så ligger det i en plastficka. Någon gång kanske vi har laminerat för att det var regn. Jag vet inte. Men ni förstår. Men det gör ett sånt avtryck, en sån enkel sak. Bara för att någon ansträngs för att göra någonting för att visa generositet. Jag känner att orimligt mycket tid jag la min predikan på att prata om de här papperna nu. På den här skylten. Men vi snabbar på lite här nu. Som lärjungar, likt Jesus, är vi först och främst givare och inte tagare. Vi är givare. Och vi ställer oss frågan, inte alltid, vad kan jag ta? Vad kan jag få? Utan vad kan jag ge? Tänk om det var den första frågan vi ställer. Och du kan säga, men jag har massa saker jag behöver. Jag har massa saker jag behöver få det här, jag behöver få det här. Jo, men testa bara att ge. Så ska du se om du inte får det där också som du faktiskt behövde. De där orden av uppmuntran. Eller den där hjälpen på traven. Eller vad det är för någonting. För att praktisera detta har Gud gett oss en tidlös princip. Ända sedan Abraham. Nämligen tionde. Och nu vet jag en del av er. Nej, tionde. Jag tror inte på tionde. Jag ger inte tionde. Nej, det är det som är problemet. Men vi ska läsa ett bibelord. För det här, det finns så mycket missförstånd om tionde. Men alltså principen att ta 10% av mina inkomster och ge in i Guds hus. Ge in i Guds förrådshus så att det ska finnas mat där. Och så att Guds församling kan växa. Och så att jag också, jag ska återkomma till det, varför vi också ger detta. Det här kommer inte från lagen. Många tror det. Det här börjar redan med Abraham i liksom de första kapitlen i Bibeln. Så står det om hur Abraham gav tionde. Och i Hebreerbrevet ger oss en otrolig uppenbarelse över just det här tillfället. Abraham var ute, han vann en stor seger. Han kom tillbaka med stora byten till Salem, som är i närheten av dagens Jerusalem. Där möter han Melkisedek, en mycket speciell, spännande människa. Och det står att Abraham gav Melkisedek tionde av allt. Och Melkisedek, som då var präst och kung, han välsignade Abraham. Och en häftig story i sig, men Hebreerbrevet 7 och 1-3 gör att den här bibelberättelsen får ett helt nytt ljus. Det står så här, Hebreerbrevet 7, 1-3. Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung. Och dessutom är han Salems kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Wow! Nu fick den här, du vet, gamla testamentet är fullt av skuggbilder som uppenbarar Jesus för oss. Som gör Jesus synlig. Både profetiska texter men också rena exempel. Och där vi kan se människor i gamla testamentet som bara lyser ljus över vem Jesus är, vad Jesus har gjort. Melkisedek var en sån enligt Hebreerbrevet 7. Låt oss bara stanna upp här lite grann och se. Alltså, Melkisedek är en förebild på Jesus. Han är präst åt Gud, den högste, står i början. Ja, det låter ju som Jesus. Han är kung i Salem. Salem betyder ju frid. Och det är närheten av det som kommer att bli Jerusalem. Fridens kung och rättfärdighetens kung. Han är utan stamtavla. Han bara dyker upp. Ni vet, ganska, det är väldigt viktigt vem som var pappa, vem som var liksom farfar och vem som var farfars far och farfars farfars far. Så det är ingenting sånt om Melkisedek. Han bara dyker upp. Jesus. Han blev född av jungfru Maria, utav Gud själv. Och han lever vidare för evigt. Man skulle alltså kunna säga att Abraham ger tionde till Jesus. Som ett sätt att liksom tacka honom. Och vi läser om det också, att han kom ut med bröd och vin och välsignade Abraham. Känns det igen med Jesus? Brödet och vinet, välsignelsen. Ja, det låter väldigt mycket som Jesus. Så att det här med att liksom slå ner på tionde som, ja, men det är lagiskt, det är gammaltestamentligt. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt att det är en tidlös princip som Gud har gett oss att använda som ett sätt att komma in i generositet. Ett lackmustest för generositet. Och lackmustest, det har ingenting med möss att göra. Och jag ska inte förklara det. Jag googlade lite här innan, men det är i alla fall liksom ett avgörande test, tror jag, för som öppnar upp för ett liv i generositet. Om vi kan lära oss att ge detta, så tror jag att det gör det också lättare för oss att vara generösa i övrigt. Varje gång det sker ett andligt uppvaknande i Gamla testamentet, så åtföljs det utav offer och en återupptäckt av tiondet. Läs gärna igenom Gamla testamentet. Det sker gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. Människorna återvänder till Gud och man återupptar offren. Man återupptar tiondet och man bär fram ibland också extraordinära offer till Gud. Och det sker i samband med andliga uppvaknanden. Du vet, jag tror att tionde är Guds idé. Det är mycket saker som är bra som är Guds idé. Jag tror att tionde är en sån sak. Och låt mig bara ge två stycken stora anledningar till att ge tionde. Nummer ett, och det här är det viktigaste. Det hjälper oss att inse att Gud är den rättmätiga ägaren till allt jag har. Alltså, som Jesu lärjunge, när vi ber med den här bönen, Jesus, du är Herre i mitt liv. Herre, alltså Caesar, han är kejsar, han är kung. Han leder mitt liv, inte jag leder honom. Jesus sa, följ mig, inte jag kommer följa dig alla dina vägar, utan Jesus uppmanar oss, följ mig. Och i det så tror jag att en sund syn på sin ekonomi som en Jesu lärjunge, det är att allt tillhör Gud. Allt jag har, allt jag är, tillhör Gud. I det att jag gör något här i mitt liv, i det att jag låter döpa mig, så har jag gett bort herradömet över mitt eget liv till kungars kung och herrars herre. Och det är ett mycket bättre liv att få gå och liksom, ta rygg på honom än att få vara herre i sitt eget liv, herre i sitt eget hus. Men hur kan vi då påminna oss och visa att allt tillhör Gud? Jag tror på den här principen att jag tar en tiondel och ger tillbaka det till Gud för att säga allting tillhör dig. I de hebreiska grundtalen, alltså 0-9, eller hur är det? Alla de här olika siffrorna har speciella betydelser. Och bland annat har tionde, eller siffran 10 har en funktion att sammanfatta allt det andra. Så när jag ger tionde så sammanfattar det allt jag har. Tionde hjälper mig att förstå och påminna mig och proklamera Gud är ägare av allt jag har, av allt jag är. En annan sak som också det gör, det är att det hjälper oss att frigöra och erkänna de människor Gud har gett som gåvor till församlingen, satta att tjäna Kristi kropp. Alltså att genom tiondet så förses församlingen med de resurser som det gör. Och de människorna som Gud har gett till gåvor, vi läser om det i Efesierbrevet 4, att Gud gav gåvor till församlingen, apostlar, profeter, lärare, herdar och evangelister. Det var gåvor Gud gav till sin församling. För vad då? För att liksom styra och ställa och leva loppan? Nej, för att bygga upp de heliga, att fullgöra sin tjänst för Gud. Så att Gud har gett speciella människor speciella gåvor att kunna utrusta och samla och leda och liksom undervisa och ta hand om Guds församling och Guds folk och liksom Guds fårjord. Och för att de ska kunna göra det liksom full helhjärtat, så behövs ett fungerande tiondegivande. Det var likadant i Gamla testamentet. Att folkets tionde möjliggjorde för leviterna, som ju var utvalda att tjäna inför templet. Och bland leviterna fanns Arons söner som skulle vara präster dessutom. Och genom folkets tionde så kunde leviterna göra tjänst inför Herren. Och det finns exempel i Gamla testamentet att när folket slutade ge, när folket slutade bära fram sina gåvor, ja, då var leviterna tvungna att gå ut på fälten och tempeltjänsten förföll. Det blev ett förfall i Guds hus. Och vad leder det till? Jo, folket vänder sina hjärtan bort ifrån Gud. Och givandet är en central del av detta. Så när ett andligt uppvaknande sker, då börjar folk på nytt bära fram sina förstlingsfrukter, sitt tionde, sina offergåvor. Och på det sättet så kan leviterna återträda in i tjänst, för att de kan nu, de behöver liksom inte så att säga jobba på fälten, utan de kan få så att säga vara underhållna utav folkets givande och på det sättet tjäna i Guds hus och Guds församling. Och ekonomi är så ofta ett hinder för församlingar att göra det de vill. Det som de drömmer om, det som vi kanske bara kan anställa dem på 25% eller 30%, och vi ser hur församlingsplanteringar går under för att man inte får ekonomi nog att anställa kanske att en pastor eller så, eller de som nu behövs för att kunna liksom ro i land detta, har de resurser som de behöver. Och du kan säga, men det här gamla testamentet, nej. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 9:14, den som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Och Simon, det här låter som att du pratar om dig. Ja, absolut. Jag gör det. Du vet att jag hade haft väldigt mycket svårare att göra det jag gör om jag hade behövt liksom driva ett heltidsjobb i sidan av. Och där är tionde givandet någonting som möjliggör för Guds församling att ha liksom människor i tjänst. Och det är också intressant, för att prästerskapet i hebreisk bland israeliterna, ni vet, de var 12 stammar. Jakobs 12 söner blev Israels 12 stammar, och leviterna var en utav de stammarna. Och leviterna, när de delade upp landet, de fick ingen arvslott, de fick ingen land. De fick ingen landområde, de fick lite städer här och där, men de fick ingen land. Varför då? Och för i andra länder, inte minst i Egypten, så läser vi om att när Josef tog in, du vet, det var svält, och Josef tog in skatt utav folket, så var prästerskapet i Egypten, de var undantagna. De blev rikare och rikare, de hade både land och egendomar och tog emot skatt. Och då blir liksom det andliga ledarskapet korrupt. Då blir det andliga ledarskapet liksom, det sitter där på sina stora ägor med sina stora liksom tomter, stora hus, slott, liksom kapell, katedral, liksom som så att säga kyrkans män äger. Och då blir inte längre kyrkans folk eller andliga ledarskapet beroende av människornas generositet, för de är sig själva nog. Medan det skiljer sig åt i Guds folk. Där skulle inte leviterna ha några stora landområden och egendomar. Utan de skulle lära sitt beroende av Gud genom att vara beroende av folkets tiondegivande. Och detta skyddar också ett annat ledarskap från att bli korrupt. Från att bli liksom för mycket makt på för få personer, så att säga. Tionde är helt enkelt en del av Guds finansieringsplan för sin församling. Du vet att du skulle kunna ha en församling med 30-40 givare och ha en heltidsanställd om tiondegivandet funkar. Men idag kan vi se stora församlingar som kämpar. Och jag är så glad och så tacksam över att vår ekonomi har fått växa de sista åren. På ett ganska anmärkningsvärt sätt, får man ändå säga. Och vi är supertacksamma för det. Och vi ser också frukten. Idag så har vi 5 stycken anställda pastorer på lite olika tjänstgöringsgrad. Det är inte många år sedan vi var bara jag och Sven här som jobbade i kyrkan. Och sen så kunde vi ta in Dan på en liten procent som barnpastor. Och sen så har liksom det här teamet vuxit. Idag ser vi ett växande team, och vi känner ju att det ger oss kraft att ta nya steg. Att växa, att betjäna fler, att hjälpa människor, att hjälpa den nödställde, hjälpa den fattige. All right. Moving on. Malaki 3:10. Du som har hört ett insamlingstal om tionde har hört detta bibelord. Har du inte det, så har du inte hört ett insamlingstal om tionde. Malaki 3:10. Okej, vad står det här? Bär in full tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu det här, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer öppna himlens fönster över er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Vilken otrolig vers. Vilket otroligt löfte. Återigen då, så är det vissa som viftar bort det. Men det gamla testamentet, Simon. Det är lagiskt. Vi lever i det nya förbundet. Och vi kan säga mycket om det här bibelordet. Men återigen, precis som jag gjorde förut med Matteus 6:33, skulle jag sätta in det här i ett sammanhang. För många av oss har funderat på hur det här kapitlet börjar egentligen. Hur många av oss funderar på vilket sammanhang det här versen kommer i. Och låt oss gå till Malaki 3:1 då. Även om inte liksom, det här med kapitel och vers, det förstör för oss lite ibland. För vi blir så otroligt låsta vid att den här versen står för sig själv och glömmer bort sammanhanget. Men låt oss bara läsa från Malaki 3:1. Där står det så här. Se, jag ska sända min budbärare. Och här är det ganska tydligt att tala om Johannes döparen. Han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker, Messias, alltså Jesus, ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Malaki är den sista boken i Gamla testamentet. Därefter följer 400 år av tystnad som man talar om. Att profeterna talade inte, Gud talade inte till sina profeter. Och så leder det ända fram då till Jesu födelse. Och där Zacharias får börja höra Gud tala igen i templet inför att Jesus ska födas. Det är en häftig story, men det återkommer vi till. Men det här bibelordet talar alltså om det som ska komma. Johannes döparen ska träda fram. Min budbär, han ska bana väg för Herren. Han som ni söker, Messias, han ska komma till sitt tempel. Jesus Kristus, han kom in, han red in i Jerusalem. Han blev synlig. Och liksom, det är i den här kontexten samma bibelordet om tionde kommer. Och vad står det längre fram då? I Malaki 3:4. Så att då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Alltså det blir en förnyelse där offergåvorna, givandet, generositeten på nytt fungerar. Och vad står det nästa vers då? Då kommer det några verser här utav dom, utav tuffa ord när vi inte gör detta. Det står jag ska komma till er, jag ska hålla dom. Det här finns inte på skärmen men jag läser ändå. Jag ska vara snabb, jag ska döma. Och så står det så här, mot dem som vägrar arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig. De som vägrar arbetaren sin lön. Jesus säger flera gånger att arbetaren är värd sin lön i relation till de som går ut för att predika evangeliet. Paulus säger att den som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Den som vägrar arbetaren hans lön och förtrycker de tre grupperna som är speciellt på Guds hjärta. Änkan, den faderlöse och främlingen. Tre grupper av människor som är särskilt på Guds hjärta och som vi behöver också ha särskilt på vårt hjärta som hans församling. Det är den här kontexten som det här bibelordet om tionde kommer. Och vad fortsätter då in i kapitel 4, vers 2? Jo, där talas det om hur för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkrum med sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lite kalvar som släpps ur sitt bås. Alla som har varit på liksom kosläpp vet den synen framför sig. Och sen står det vidare lite längre fram om profeten Elias som återigen talar om Johannes döparen. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen, barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer och viger landet och förintelse. Så bibelordet här om tionde givande som ska återupprättas, återställas, det talar om den tiden när Johannes döparen och Jesus Kristus ska träda fram. Och då ska det här vara i funktion, då ska det finnas mat i mitt hus, då ska rättfärdighetens sol gå upp med läkrum med sina vingar. Då ska vi inte se förbi änkan, främlingen och den faderlösa, utan vi ska hjälpa dem, vi ska ha barmhärtighet med dem. Då ska inte arbetarna sakna sin lön, utan de ska kunna hänge sig åt den tjänst som Gud har satt dem till att vara i den tiden, inte den gamla testamentliga tiden som vi ibland förminskade till. Jag ska läsa ett bibelord återigen, vi ska hoppa tillbaka nu då till det här andra Korinthierbrevet 8:3-5. Alltså generositet, jag kan predika hela hösten om generositet, men det ska vi inte göra, men lite till idag. Andra Korinthierbrevet 8:3-5. Kommer vi åter in i när Paulus talar om generositeten han har mött i Makedonien, bland Filippierna, i Akaja, i de här områdena. Så tar han dem som ett exempel. När han nu uppmuntrar församlingen i Korinth att också delta i den här insamlingen. Så står det att de har gett efter sin förmåga. Ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt. Det kan jag intyga. Helt frivilligt. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva. Och främst, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. De gav sig själva. Och det är det som givande handlar om. Utifrån den vision jag har av Guds rike. Wow, den här världen behöver Guds rike ännu mer tydligt, ännu mer synligt. Utifrån det så vill jag ge mig själv tid, talang och tillgångar för att se Guds rike etableras här på jorden. Och det är också en del av vår vision. Jag ska läsa bara lite stycke här. Och en del av vår kultur, vi vill vara generösa guldgrävare. Och det står ett stycke i vår vision, det står så här att en kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt, wow, nu är vi på gång här, explosiv tillväxt. Möjliggörs av människors generösa, extraordinära givande av resurser, tid och förmåga. Det skulle kunna stå tid, talang och tillgångar. Generositet begränsas inte till vår ekonomi. Men som jag har försökt att visa för dig så innefattar det den. Och det kanske är sättet att komma in i ett generös livsstil. Vi visar generositet med våra ord. Vi visar det med vår närvaro i människors liv. Vet vad det kan få betyda för någon att bara visa, komma till deras dörr och sitta ner med dem vid köksbordet i några minuter eller en halvtimme. Eller visa din närvaro genom att du tar upp telefonen, ringer till någon. Det är generositet. Att använda de talanger Gud har gett oss. Precis som Johannes som kom in och hade en passion för film och foto och sa, Gud, kan det här få bli till välsignelse i ditt hus? Så vill jag ge min talang till dig. Och också genom dem. Du vet, jag är så glad. Det var ganska många år sedan nu. Jag har ingen insyn i vem som ger vad. Du behöver inte vara orolig för det. Men ibland så brukar vi be om lite trender. Och redan för ganska många år sedan så sa vår dåvarande kassör så här att de som är bärande i våra liksom regelbundna givande just nu, det är unga familjer. Det är unga vuxna som har fått sina första jobb. Och då tänkte jag, även om vi hade en period när vi kämpade med att ekonomin gick lite upp, lite upp, lite ner och liksom aldrig riktigt växte, så kände jag bara ett sånt hopp för framtiden. För om den gruppen människor är med och bär och ger, så är det bara en tidsfråga tills det kan få växa ordentligt. Och jag säger inte det här för att spela ut någon annan, utan jag vill bara välkomna dig in i att få en del av att ge generöst. Ska vi stå upp tillsammans när vi läser ett sista bibelord här då, från Romarbrevet kapitel 8. Återigen, vår generositet är bara en reflektion av Guds generositet. Det vi ger, ger vi därför att vi först har fått någonting utav Gud själv. Och det visar sig allra tydligast i Jesus Kristus, Guds son. Romarbrevet 8, vers 32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Det är den guden vi tror på. Han vill skänka oss allt med Jesus Kristus. I Jesus Kristus har alla Guds löften fått sina ja. Därför får de också sitt amen. Vilken generositet, vilken god Gud vi har. En god, god far. Som ger utan att förvänta sig någonting tillbaka. Som ger innan han har fått. Som gav medan vi ännu var syndare. Så gav han sitt liv på ett kors. Jag tror bara vi ska ha en bön just nu. Be tillsammans. Där du får möjlighet att överlåta dig till ett liv i generositet. Att få ge tid, talang, tillgångar. För att se Guds rike etableras här på jorden. Så ska vi få lov från Gud. Jag vill också redan nu bara säga att då kan du också försöka förbön här längst fram i vår lilla sal här på sidan. Så finns det förebedare som vill be för dig. Om du kommer hit med ett behov idag så kanske inte alls handlar om det jag predikat om. Så är du välkommen dit alldeles strax. Men jag vill be en bön om generositet över mitt liv, över min familj och att vi som kyrka ska få vara generösa i Jesu namn.